Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Ja. Gud vad varmt det var inne.
Ja, lade du märke till att jag strippade när jag kom in?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag ser nu att du är lite avklädd.
Dagen till ära. Åh, Klara slipper också.
Nu kör vi!
Så bra content.
Det är också jättebra content att vi inte säger vad vi har på oss. Då blir det fritt för lyssnarens fantasier.
Kan det vara en liten röd sidenklänning vi har på oss?
Möjligtvis, en negligé.
En negligé.
Uttalas det så? Ja. Negligé håller på att säga först. Men så tror jag inte att det uttalas.
Det lät väldigt äckligt.
Negli, det är ett äckligt ord, Bach.
Det var inte nice.
Konsten att vara, 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 konsten att vara,
konsten att vara.
Okej, okay. Nu sitter jag rak i ryggen. Jag vill bara sjunka ihop en liten boll.
Varför?
För det är så jobbigt att sträcka på sig.
Jaha, därför, ja men det förstår jag.
Jag är gammal nu, jag är en gammal man.
Hur mår du annars då?
Jag mår bra.
Skönt. Har du haft en bra dag?
Jag har haft en bra dag.
Ja.
Den har varit ganska stressig. Ja. Men bara för att jag sköt upp allt jag skulle göra till sista sekund. Ja. Så det var ingen...
Det
var
liksom, there.
Nej, men det var ju inte livet som kom i vägen. Utan nej. Det var jag som kom i vägen för livet. Så att jag hade bara massa saker att göra. Och så låg jag och kollade på YouTube istället.
Ja.
Och typ lyssnade på en podcast som avhandlar popkulturella händelser från början av 2000-talet. Så att såhär, när Mariah Carey och Eminem började bifa. Jag bara, spännande. Lindsay Lohan, Hillary Duff, när Lindsay Lohan sa att Hillary Duff var tjock och borde börja med pilates. Så jag sa, feminism. Och så scrollade jag vidare. Och sen bara, nu har jag en kvart kvar. Helvete!
Vilken diss. Du borde börja med pilates.
För det är så himla specifikt också.
Ja, verkligen.
Det är en märklig diss.
Men det säger ju en del om vilken tidsepok man befinner sig i. När man använder den absolut mest trendiga träningsformen just nu.
Ja, och det är någonting som är så himla ondskefullt med att använda någonting som borde vara... Alltså så här, det låter nästan lite omhändertagande. Som att säga, jag bryr mig om dig.
Exakt.
Du borde börja med pilates. Så mår jag, hur mår du?
Jag mår helt jävla strålande. Jag har haft en toppen dag. Jag har inte gjort så mycket. Jag har inte börjat jobba än. Alltså jag har bara haft en jätte... glad dag. Jag har skrattat mycket idag. Jag mår fan prima.
Det är härligt.
Ja, faktiskt.
Det är jätteroligt. Har du gjort något särskilt?
Nej, men jag har gjort ens. Jag har inte gjort något särskilt. Jag har verkligen inte gjort något särskilt.
Bara varit glad.
Jag har glidit omkring. Jag och min tjej hängde hemma. Vi har bara så här, sagt fjantiga grejer och sen skrattat åt dem. Mitt moment of the week, en grej jag gjorde idag, det kommer vi till sen. Nej, jag har bara varit allmänt på bra humör.
Gud vad härligt.
Ja, och jag ska få min mens. Hur sjukt är det?
För då borde du må dåligt.
Då borde jag må riktigt jävla piss.
Tänk om det här är vändningen. 2021, Klara, det är nu det händer.
Jag kanske får mens medan vi spelar in det här. Jag tycker att det kanske är den vändningen som kommer.
Och då blir det inte bra.
Va? Nej, alltså tvärtom. Eller att jag mår jättebra för att min mens kommer nu.
Så att det är liksom steget efter PMS före mensen som du befinner dig i nu, eventuellt?
Ja, fast steget som brukar infinna sig när jag har mensen.
Och för då lever du i en eufori?
Jag har PMS och mår skit fram till att jag får mens och då börjar jag må bättre. Och sen typ så här, dag 2 mensen, då mår jag mentalt som bäst.
Då är det hybris?
Typ. Då tror jag på mig själv och sånt.
Vad roligt.
Ja, det kanske är dit jag har kommit nu, fast utan blodet.
Ja. Det låter ju alldeles fantastiskt. Ja. Det låter som lysande förutsättningar för att podda lite.
Visst.
Konsten att vara.
Ett av våra absolut mest omtyckta avsnitt, Gustav, är ju konsten att inte dö.
Och det är fortfarande en av mina favorittitlar på våra avsnitt.
Ja, det är lockande tycker jag.
Ja, för vad betyder det egentligen?
Ja. Ja, det är ju det. Alltså, jag märkte ju när jag skulle förklara för min tjej vad vi skulle podda om idag. Att det gäller ju att välja sina ord lite på guldvåg när man ska förklara det här temat. För att vi ska ju prata om människor som mot alla odds har överlevt. Men det jag sa var att vi ska prata om människor som inte har dött fastän de borde ha det.
Jag sa precis samma sak till Albin. Ja.
Och det låter så hemskt!
Ja, och han var så här, men vad menar du?
Ja, ursäkta.
Du vet, det var liksom inte ens som att det var en rolig stämning.
Nej.
Utan det var så här, och nu får du förklara mer.
Ja, så här, visst, det är okej att ogilla folk, men du kan ju inte önska livet ur dem.
Jo då.
Ja, uppenbarligen.
Det gör vi så gärna så. Ja, men precis. Det har faktiskt gått 67 avsnitt sen senast.
Oj.
Så om man splittar 133 på 2 så blir det 66,5. Så vi är nästan 66 avsnitt efter avsnitt 66. Då vi alltså pratar om det här senast.
Jag fattade ingenting av vad du precis sa.
Jag tappade också bort mig så mycket. Matte är inte min grej.
Var det avsnitt 66?
Avsnitt 66. Konsten att inte dö. Nu är det avsnitt 133.
Okay.
Konsten att inte dö. Del 2.
Oh!
Precis. Och det är 67 avsnitt efter avsnitt 66.
Då vet ni när avsnitt 3 kommer. Om ytterligare lite drygt ett år.
Åh gud. Ja, jag lovar att folk kommer att hålla koll på det faktiskt.
100%. De har ju koll på fan allt.
Ja, nej, men det vi menar med det är ju faktiskt folk som har gått igenom helt otroliga historier som någonstans på vägen ändå borde ha gått under, som till exempel den här 16-åriga tjejen som kraschade i Amazonas djungel, vadade genom floden, sköljde ur larver ur sina köttsår med bensin. Ja, hon kanske borde ha dött.
Mm. Eller som kroaten Frane Selak som gick igenom krock efter krock och han blev påkörd, han slungades ur en bil och det började brinna i hans AC-system och han... Det började brinna i hans
hår. Hår brann upp.
Han blev utsatt för allt genom hela sitt arma liv och han överlevde alla gånger. Han hade inte ens bilbälten när han krockade med bilen och han klarade sig. Helt otroligt. Det kan man lyssna på ifall man nu är ny lyssnare och kanske lyssnar från senaste avsnittet och bakåt snarare än åt andra hållet.
Ja, det får ni jättegärna göra. Ni kan ju börja med dagens avsnitt också där vi pratar om helt nya personer som borde ha dött.
Ja, Gustav, har du hört talas om en man vid namn Hiro Onoda?
Jag skulle så gärna vilja säga ja, det har jag, men absolut inte Klara.
Vad skönt, för att jag tror att du kommer bli ganska glad av den här historien. Den 19 mars 1922 föds Hiro Onoda i Japan, som man kanske kan utläsa av hans väldigt japansk klingande namn. Han växer upp i ett område som heter Wakayama, som om man har koll på sin japanska geografi ligger söder om Osaka. Det är typ så här sydcentrala Japan. Vid 20 års ålder så mönstrar han i den kejserliga japanska armén. Och har man nu kommit ihåg hans födelseår och att han då var 20 år när han gick med i armén, då förstår man att det här var ju mitt under andra världskriget. Mm-hmm. Och Onoda beordras då till Filippinerna för att försvara den filippinska ön Luzon. Och här då på plats i Filippinerna får den 20-åriga Onoda en order. Två ord. No surrender. Alltså Onoda förbjuds att dö för egen hand. Man bara, ja, jag vet inte hur mycket han kan bidra till det här själv, men jag kan ge mig fan på att han nog kommer i alla fall försöka.
Jag lovar att göra mitt bästa, svarade han.
Jag är inte så taggad på att dö, men absolut. Han förbjuds att dö i alla fall och han får beskedet från sin officer att oavsett hur lång tid det tar så kommer han att bli upphämtad. Och fram till dess så ska han, om han så bara har en enda soldat kvar, fortsätta att leda sin trupp. Och är det någon som lyder order, då är det fan Hiro Onoda. Andra världskriget pågick ju som vi säkert känner till mellan 1939 till 1945. Och i augusti 1945 beordrade den japanska militären att soldaterna skulle kapitulera för kriget var slut. Och den här orden, den nådde Onoda som befann sig mitt ute i den filippinska djungeln av lokala bybor som kom till honom och sa: Onoda, du kan ge upp, kriget slut. Haha, tänker Onoda. Här kommer ni, pöben, och tror att jag ska gå på en sån där enkel luring. No surrender! Så Onoda tar sig till bergen på den här filippinska ön som heter Lubang tillsammans med sin trupp bestående av 3 soldater. Och här har ju liksom den japanska armén då förstått att nej, Odon kommer inte att kapitulera. Han tror att kriget fortfarande pågår. Vi kommer att behöva skicka någonting som är lite mer trovärdigt än lokala bybor. Så de skickar honom ett brev där de berättar att kriget är på riktigt över. De ber honom att återvända. Ha! Tänker Onoda. Nej, 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 nej. De där breven kan ju vem som helst ha skrivit. Och dum, det är jag ju inte. No surrender! Och åren går. Onoda, han lever på rötter, kokos, annat man kan få tag på uppe i den filippinska bergsdjungeln, vad fan vet jag. Och breven fortsätter komma från den japanska militären som bönfaller honom att komma hem. Haha! Fortsätter Onoda att tänka. No surrender! Men några som surrendrar, det är ju hans trupp. Han har 3 stycken man med sig ute i djungeln och 4 år, alltså 4 år efter krigsslutet, efter återkommande brev som uppmanar honom att det är dags att ge upp.
Lägg av!
Så är det en av hans 3 soldater som faktiskt droppar av och tar sig ut i djungeln på eget bevåg. Den andra av de 3 dödas faktiskt av filippinsk polis 1954. Och då är det Onoda och den sista soldaten kvar som lever, alltså wildlife, Kurayama, uppe i skogen. 1959 genomförs det en expedition till Lubang för att försöka hämta hem Onoda. Där hans bror följer med förmodligen då för att lägga lite tyngd i den här expeditionen så att Onoda verkligen ska fatta att det är dags att komma hem. Men Onoda hade då vid det här laget, alltså 14 år efter krigets slut, blivit en sån mästare på krigskurragömma att han inte kunde hittas. 1947, alltså 27 år efter krigsslutet, gjordes ytterligare en expedition där hans egen pappa medverkade, men med samma misslyckade resultat. Ha! Tänkte förmodligen Onoda bakom någon ananasbuske. No surrender! Samma år, 1972, så dog hans 3:e och siste soldatpolare. Och här kan jag tänka mig att det nog blev lite trist för Onoda. Så han håller ut i ändå 2 år till. Och 1974, alltså nästan 30 år efter att han för första gången klev in i den filippinska djungeln, så kliver han tillbaka ut ur den. Iklädd en egen tillverkad soldatuniform gjord på kokosfibrer eftersom hans ordinarie ruttnade bort någonstans där på 60-talet förmodligen. Och han märker att kriget faktiskt är slut. Men det här, när han återvände till Japan, det är ett land han inte riktigt känner igen. Det är ändå 30 år sedan han lämnade det. Så han flyttar till Brasilien och lever där i några år. Sen kommer han faktiskt tillbaka till Japan och håller i överlevnadskurser. Han har även skrivit boken Mitt 30-åriga krig. Som finns att läsa om man är nyfiken på Mr. Hiro Onoda. Ja. Och det här är ju en story som gjorde åtminstone mig väldigt, väldigt glad.
Ja, alltså det första jag tänker på är bara hur många psykologtimmar måste man gå igenom när man inser att det är 30 år av mitt liv för att jag vägrade lyssna på brev.
Mm. Verkligen. Men han följde ju sin order, det är som är så sjukt. De sa ju att så här, vi kommer komma och hämta dig.
Oavsett... Hade du följt den orden?
Nej, absolut
nej.
Inte.
Nej, och grejen är att så här, jag hade ju skrivit ett eget brev som var så hörni, you guys, kriget är slut, vi kan gå hem nu medan bomberna faller, för att jag hade inte velat vara där.
Nej, och jag tänker så här, jag levde på en öde ö i någon form av fake svält i 7 veckor och bara en sån grej, då var man ju ganska tacksam när man fick komma hem. När man hade så här, det var en ris var fjärde dag i någon jävla pristävling. Här har vi en man
kassava.
Som... så, ja gud, man går ut i djungeln och bara, nej men ett kassavaträd! Och så har produktionen planterat ut det för att man har svullit tillräckligt. Alltså Onoda är ute i en jävla djungel. Hans tre enda polare dör. Och han bara, jag ska vara kvar. No surrender. Det är så dedikerat och det är så, vad fan heter det? Jag har glömt vad det heter. Skitsamma.
Inspirerande, glädjeskänkande. Man tar order.
Nu
blir det med andra ord här.
Nej men när man säger att man sitter och jobbar, man har självdisciplin. Det är så disciplinerat.
Ja, disciplinerat
det är
det.
Dedikerat ja, det är och det är disciplinerat.
Det var därför vi inte kom på ordet.
Vadå?
Disciplinerat.
För att vi har inte det i vår vokabulär. Nej, absolut inte.
Det är inte så vi jobbar.
Exakt. Ja, nej, jag är ett fan. Och han borde ju fan ha dött alltså. Det är
jag
helt otroligt.
Är också ganska imponerad av denne. Denne man.
Ja.
Jag tror att förra avsnittet också när vi pratade om det här, då tog du också upp en japansk man som
ja.
Exempel. Visst?
Exakt. Ja, om japaner är tydligen proffs på att överleva.
Ja, absolut.
Konsten att vara.
Vet du någon som också var proffs på att överleva?
Nej, berätta för mig.
Det ska jag berätta för dig. Men nu ska vi befinna oss lite mer i nutid. Nu är det Guds år 2013 som vi befinner oss i. Det är utanför Nigerias kust där en boxerbåt ligger och boxerar något, antar jag. Vad nu en sån gör. På den här båten så finns det en 26 år gammal kock som heter Jackson. Jackson och Kene.
Jackson och Kene? Eller är Jackson, det en person?
Jackson och Kene
okay.
heter han. Mm. Det här är historien om vad som skulle hända honom bara dagar innan han skulle gifta sig med sin fästmö.
Mm.
På morgonen i alla fall så vaknar Jackson upp på boxerbåten Jackson 4. Och han går upp ur sängen och går in på toaletten. Helt plötsligt så slås båten av en stor våg. Båten kapsejsar. Vet du vad kapsejsar är, Klara?
Ja, den lägger sig på sidan.
Ja, den eller välter.
Den välter.
Den välter.
Nej, den lägger sig upp och ner.
Ja,
är det
den
kapsejsar?
Snurrar runt. Ja. Japp, så att den,
det går åt helvete.
Det går käpprätt åt helvete för stackars Jackson.
Åh nej.
Båten sjunker.
Oj då.
Den lägger sig 30 meter ner under ytan.
Med honom inne på toa?
Med honom inne på toa.
Åh gud, det här låter som en riktigt, riktigt, riktigt dålig bajsporrfilm.
Bajsporr? Alltså som bajsporr?
Ja.
Alltså,
jag, jag har aldrig jaha, sett bajsporr, är... men jag kan tänka mig att det så här det börjar.
Jag märker det. Because it's nothing like this. Two girls, one cup. Surprise, det är dit den
nej,
här
men
historien
alltså,
är på väg.
Toaletten vänder sig om, han runkar inne på toan. Och,
medan båten sjunker.
Han kan inte gå någon annanstans. Oh, I better jerk off. Och så har han en fotograf och så lägger han
så
upp det på Pornhub.
Jävla typiskt snubbar.
Visst.
Men Jackson lyckas faktiskt ta sig ut från toaletten.
Nej.
Oh, nej. Ja, det här är ju alltså folk som borde dö.
Exakt.
Det är ju det vi hoppas på hela tiden. Vi bara väntar på att de ska dö här.
Mm.
Och där ute i båten så är det helt mörkt. Men han ser tre män ur besättningen framför honom. Så han följer efter dem. Då går en vägg sönder och de tre männen sprutas bort. Av vattnet.
Okej, så det är alltså ett luftrum inne i
yes.
båten liksom.
Ja. Så han ser de här tre besättningsmedlemmarna sköljas iväg av vatten.
Mm.
Så han sveps med vattnet, han åker genom en trång korridor, hamnar i en annan toalett.
och där står en fotograf.
Där står en sexy brud och väntar. Insmetet i bajs. Nej, det är så himla hemskt. Det är så många människor som har dött där. Okej. En annan toalett i anslutning till då officerens sovrum. Och då slår skeppet i havsbotten. Det här utrymmet lyckas han stanna i ett helt ygn. Sen vågar han öppna dörren och ta sig ut till det här sovrummet. Han simmar ut i sovrummet. Han börjar slita loss panelen från väggen så att han ska kunna bygga sig en flotte. Så han kan hålla sig ur det här iskalla vattnet som han ligger i.
Usch.
Jackson är fast på havets botten. Helt ensam, endast iförd kalsonger.
Varför har han bara det? det? Ja, men fan, är han en sån klockan... kille som tar av sig alla kläder för att bajsa?
Nej, klockan var ju 10:05 på morgonen.
Ja, det var därför.
Ja, han hade ju precis gått ur sängen.
Ja, jag fattar.
Mm. Någonstans lyckades han hitta en ficklampa, lite Coca-Cola, ett gäng verktyg, och så tar han sig till en säker plats i skeppet, säger min research. Och då undrar jag, vilken plats i skeppet är säker på 30 meters djup? Men ja, han lyckas i alla fall stapla lite madrasser på golvet, hålla sig torr. Men nu börjar det bli ganska obehagligt, för att
luften kommer ju ta slut.
Yes, och han vet ju att det ligger döda kroppar runt omkring honom.
Åh, som flyter omkring i vattnet. Åh, fy fan vad vidrigt. Ja,
precis, så att det flyter omkring kroppar. Det börjar lukta. Och nu får hajarna vittring på de här kropparna. Så medan Jackson gömmer sig här i sin luftficka, så kommer hajar och barakudor. Och han hör hur de sliter sönder folket som han hade rest med. This took a turn.
Ja, skojar inte. Fy fan. Hur många sa du var besättningen på båten?
Det var... Jag tror att det var 12. Jag tror att det var 12 personer som var på skeppet.
Mm.
Ja, han hör i alla fall hur de här fiskarna börjar slåss om kvarlevarna från kollegorna i besättningen. Det enda han har att få i sig är Coca-Cola. Och havsvattnet börjar riva bort hud från hans tunga. Och det börjar liksom flagna, för att saltvatten har en tendens att göra så när man är där tillräckligt länge. Och som du redan har räknat ut, så förstår Johanna att syret kommer att ta slut och bytas ut mot koldioxiden som han andas ut.
Mm.
Men nej! För att här kommer fysiken, frågetecken, någon lag. Fysikens lagar, eventuellt, jag kan ju ingenting om sånt här. Det kan vara kemi också, som heter Boyles lag.
Okej. Okay.
Och nu tror du att jag ska förklara för dig hur den funkar. Och det har du helt fel i. Det får du googla i sådana fall. Okay. För att det är helt omöjligt att förklara här. Men, men everybody now, upp med Google och så kollar ni på det här. Och det i korthet betyder det att den här lilla luftfickan innehåller mer syre under vattnet. Så under ytan, för att det blir någonting med trycket som gör då att gaser har en annan densitet än vad det har uppe på land. Så
vad
syret
sjukt.
Räcker längre. Och ja, koldioxidhalten regleras av vattnet. Så vattnet absorberar koldioxiden.
Nej,
så på det sättet så kan han fortsätta andas. Och det gör han i 60 timmar. Blir han kvar under vattnet.
Åh herregud, två och ett halvt dygn.
Två och ett halvt dygn, mm. Det här är också på 30 meters djup. I vanliga fall så dyker man i 20 minuters skov. Mm. Om man är ute och fridyker, eller vad fan det heter när man gör det på fritiden. Fritidsdyker, då gör man såna här längder på 20 minuter.
Mm.
Där är han nere i 60 timmar.
Åh fy fan, ångesten där i 60 timmar.
Ångesten.
Inte vet om man kommer bli hittad.
Nej, ingen aning. Och han räknar ju inte med att bli det heller.
Nej.
Men till slut så hör han ljud. Och så ser han ljus.
Mm.
Och så förstår han att herregud, det kommer någon och hämtar mig.
Mm.
Så han ser en dykare närma sig honom. Sträcker ut en hand och tar tag i dykaren. Som får total panik.
Ja, skojar inte.
Men med Guds nåde så sätter han ju inte sin liksom kniv i stackars Jackson. För att jag menar, de simmar bland hajar.
Ja.
Det är ju inte som att de simmar ner utan vapen och bara hoppas att Jackson är här någonstans. Utan det är ju mer så här, hoppas att inte en haj tar mig.
Ja, verkligen. Men alla, liksom... alla är döda, nu ska vi hitta kropparna.
Ja, men precis. Det var ju därför de dök ner liksom. Så han liksom petar lite på den här.
Vilken ångest.
Ja.
Så han blir räddad?
Han blir faktiskt räddad.
Oh, vad sjukt.
Han blir räddad efter 60 timmar här nere. Så att han får liksom komma upp till ytan. Han placeras i tryckkammare.
Mm.
Och sen så är han, ja, alltså fysiskt i alla fall, relativt återställd.
Oh.
Och får åka hem. Och sen så gifter han sig med sin fästmö.
Hon hade ju mördat honom om han hade missat bröllopet.
Ja, gud ja. Och ytterligare ett bevis på att Gud försökte stoppa deras heterosexuella sexuella samrör. Ja, nej men så han klarar sig
faktiskt. Vad häftigt.
Det är faktiskt helt jävla sjukt.
Vilken mardröm. Alltså vilken jag kan inte tänka mig någonting värre än att fastna under vatten. Åh, verkligt.
Nej, du fastnar under vatten. Du vet att alla runt omkring dig är döda. Det enda du kan göra är att klättra upp på saker och bara hoppas att du klarar det.
Fy fan, jag kan inte tänka mig något värre.
Men han är tydligen okej nu, men han har mardrömmar.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det
är väl
också.
För väl. Hade han inte haft mardrömmar hade jag varit riktigt jävla sur.
Ja.
Min nästa story handlar om en som heter Violet Jessop. Och Violet är också en båttjej, om man säger så. Vi tar det från början.
Båttjej.
Jessop föds 1887 i Argentina till irländska föräldrar. Hon är äldst av 9 barn, varav 3 dör. Och redan där märker man ju att Violet har känsla för det här med just överlevnad. Som barn så får hon tuberkulos och hennes läkare förutspår en dödlig utgång. Men Violet överlever mot alla odds. Så hon har ganska bra erfarenheter i bagaget, kan man ju säga. Som 24-åring börjar Violet jobba som värdinna ombord på lyxfärjan RMS Olympic. Men inte så långt efter att Violet har fått anställning ombord på den här båten.
Jag börjar förstå vad det rör sig om. Jag tror att jag förstår vad det rör sig om. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Nu är jag så exalterad.
Så händer det som inte får hända. Olympic kolliderar med ett brittiskt krigsfartyg. Och de här krigsfartygen, de är liksom skapta på ett sånt sätt att nu kan jag inte ett ord om bil, nej vad säger jag, båtdelar. Jag kan ingenting om fordon överhuvudtaget. Men fören liksom på de här krigsbåtarna, de är skapta på ett sånt sätt att de ska kunna frontalkrocka med andra båtar, eller de ska kunna köra med fören in i andra båtar, och eftersom det är ett krigsfordon så ska de typ punktera de här jävla
kliva
båtarna
liksom.
Exakt. Mm. Det här är vad som händer. Det här krigsfartyget råkar köra rätt in i RMS Olympic. 2 enorma hål bildas och fartyget tar in vatten. På något helt otroligt sätt som få människor förstår så lyckas dock Olympic att vända och ta sig tillbaka till hamnen den har gett sig av ifrån utan att sjunka och med alla passagerare vid liv. Det här är ju helt otroligt, och hade det varit jag som jobbade som värdinna ombord på den här båten så hade jag nog varit lite skraj. Jag hade nog funderat över mina liksom, karriärsbeslut. Men inte Violet Jessop. Hon är helt onervig. Hon tar sig glatt anställning vart helst hon kan få en. Så året därpå, 1912, kliver hon på nytt in i värdinnerollen ombord på, jajamän, RMS Titanic.
Jag visste det, jag visste det.
Som för övrigt var ett systerskepp till RMS Olympic. Och vi alla vet ju vad som hände med Titanic. Det är en god båt, den tuffar över Atlanten. Jack och Rose kånullar i en bil någonstans. 4 dagar in i färden kolliderar Titanic med ett isberg och sjunker på bara knappt 3 timmar. Och det är ju total kalabalik ombord. Så många människor springer omkring och vet inte vad de ska göra. Det finns inte livbåtar till alla. Folk drunknar på lägre däcken. Violet blir beordrad upp på däcken för att instruera hur man ska ta sig i livbåtarna. Och blir till slut själv beordrad att kliva in i en av livbåtarna. Vilket hon gör. Hamnar i vattnet, är i vattnet hela natten, och morgonen därpå räddas hon och resten av överlevarna av en annan båt som har gett sig ut för att då rädda de som räddas kan. Här tänker jag att vem som helst som jobbade ombord på den här båten hade behövt KBT för resten av sitt liv. Men inte Violet Jessop, uppenbarligen. Hon skakar av sig den bäst ihågkomna båttragedin i modern tid och hoppar ombord på nästa fartyg. HMHS Britannic. Som också är ett systerskepp till både Olympic och Titanic.
Här någonstans borde ju lilla fröken fundera.
Ja, man tycker det. Och man borde ju absolut ta sig en funderare när HMHS Britannic kör på en djuphavsmina.
Mm.
Och fan vad det smäller. Hela båten Britannic får ett jättestort hål i skrovet. Den tar in vatten. Den sjunker på mindre än en timma. Men Violet har tur och får återigen plats i en livbåt. Men det går inte riktigt lika smärtfritt den här gången. För vad händer när ett skepp sjunker? Jo, det blir ju ett sug. Vattnet som trycks åt sidan när båten tar plats där, det kommer ju komma tillbaka och fylla upp det här lufttomrummet. Och där sugs det ner livbåtar. Så Violet tar ett drastiskt beslut när hon ser det här komma. Och medan båten sjunker och hennes livbåt börjar dras mot det här suget, så hoppar hon ur livbåten och simmar för sitt liv. Och här har inte jag lyckats hitta information om vad som hände sen, men hon får en kraftig skada mot sitt huvud. Men mot alla odds så överlever hon och räddas på nytt.
Oh,
sen tror inte jag att hon tar anställning på någon båt mer i sitt liv. Jag hoppas i alla fall inte det, stackars jävla Violet Jessop. Hon har blivit kallad för Miss Unsinkable. Och hon dog vid den lyckliga åldern av 83 av hjärtsvikt 1971.
Oh, wow. Åh, vad spännande det var att få höra den här historien från en sund person som berättade. För vanligtvis så brukar jag läsa och lyssna på om de här historierna med Titanic och sina systerskepp på de mörkaste delarna av YouTube, där konspirationsteorierna är så många.
Ja.
Den vanligaste är ju att när Olympic kom tillbaka till hamnen så bytte de ut Titanic på något sätt, så att det är Olympic som åkte ut och så sa de att det var Titanic och att de använde det här på något sätt av försäkringsskäl liksom.
Så att
de skickade, och det var därför den sjönk så snabbt, för att den hade redan
hål
i skroven.
Oh my god. För jag har ju också läst de här konspirationsteorierna om den här undervattensminan som Britannic kör på.
Mm.
Att det kan också ha varit, och nu har jag glömt såklart, men det finns ju tusen teorier att det var en mina här, men det kan också ha varit en ubåt som med flit körde in i Britannic och bla bla bla. Men det viktigaste är ju i alla fall att Violet Jessop är helt jävla sjuk i huvudet och överlevde 3 av 3 skepp.
Ja, more peace.
Ja, det hade jag också gjort.
Jag har 2 snabba historier.
Intressant.
Mm. Den första handlar om Matt Suter.
Uh-huh.
Som 2006 hängde lite grann hemma hos sin mormor i hennes husvagn där hon då bodde. Och vädret utanför började bli ganska dåligt, så du vet ungefär hur det känns liksom när det är så här, det är löv på spåren och man mår piss liksom. Mm. Tänkte det fast lite värre. Det är alltså en gigantisk turban, eller vad heter det? Tornado? Ja. Nej, men den här stackars husvagnen då börjar skaka. Golvet alltså börjar ju böja sig som att det är gjort av gelé, och fönstren slår in och stackars Matt försöker liksom stänga dem igen så att han kan skydda sig från det här ovädret. Men då flyger dörrarna av, så att gångjärnen bara ger med sig, dörrarna flyger åt helvete, och någonstans i det här suget så flyger Matt ut ur dörren. Och det är liksom inte en vanlig gammal Gudrun, utan det är en riktig jävla storm, så att han slår faktiskt världsrekord.
Nej.
Mm. I längst flygna människa någonsin. Han flyger nästan 400 meter i luften i över 200 kilometer i timmen.
What the hell?
Sen slår han i marken.
Jävla smäll.
Och får bara några små sår och blåmärken.
Men det är ju det som är så jävla sjukt. Är inte det, var inte det samma som i förra konsten inte det? Hon som föll ur ett plan, fastspänt vid sitt säte, och hon får ett brutet nyckelben.
Ja men exakt. Ja.
Alltså, vad fan är det med de här människorna?
Nej, det är helt sjukt. Och det här är liksom historien om honom. Och när jag satt och researchade honom så tänkte jag så här, men herregud, jag måste ju säga någonting mer. Det här kommer ju bli den kortaste historien jag någonsin har dragit i vår podd någonsin. Och då hade jag tur, för då övergav jag den här historien komplett. För att jag hittade en annan historia om en liten tjej som också fick flyga lite grann i sin tornado. 1955 så har vi historien om Sharon Warren.
Sharon Warren?
Som är 9 år gammal. Sharon rider på sin häst hem från en granne. Och hennes mamma följer efter i bil.
Okej.
Och mamman får syn på en tornado som kommer sättande. Tornadon kommer riktigt nära och lyfter faktiskt Sharon på hästen.
På hästen?
Och hästen.
Och hästen?
Upp i luften. Så att de flyger båda två. Och slår nästan världsrekord. De flyger 300 meter. Alltså lilla nioåringen på hästen i luften. Och landar.
Och Sharon överlever ju uppenbarligen. Men hur mår hästen?
Båda överlevde.
Men det är ju helt sjukt.
Båda mådde bra. Sharon landade på mage och sa att hon hade landat som ett flygplan.
Åh nej!
Ja, och det gjorde hon väl. Ja. Alltså jag menar, vanligtvis landar i flygplan på asfalt. Men ja.
Men okej, kan du förstå? Alltså jag hade ju varit ganska... Om jag hade lyfts upp av en naturkatastrof och burits iväg och varit övertygad om att jag kommer dö och sen överlevt och inte slagit världsrekordet i den här typen av aktivitet, då hade jag varit riktigt jävla sur, måste jag ju säga.
Ja, hennes mamma måste ju ha hatat det här.
Jag flög ju inte genom luften i 300 drygt meter för att
på
inte
vara en häst.
För att inte vara bäst i världen på det. Hästen är ju den bästa hästen i världen på det.
Uppenbarligen.
Eller i historien.
Ja, jag har aldrig lyckats med min häst.
Nej, jag har inte ens.
I really tried. Nej, men så hon överlevde och fick bara lite... Hon fick blåmärken på händerna.
Men det är ju...
Av haglet från... Höll ju i, liksom, i styret. Vad fan
men det är
ju det?
Helt sanslöst. Mm. Hur kan man få blåmärken av ett hagel när man inte får någonting av att landa face first magplask på marken efter att ha färdats genom luften på en häst i 300 meter?
Alltså jag har ingen aning.
Jag blir förbannad.
Du blir lite avundsjuk.
Absolut.
Ja, jag vill så gärna att den här historien ska röra mig. Mm. För när jag var liten så brukade vi flyga drakar ute på åkrarna. Och så skrek vi typ, om du åkte förbi en helikopter så skrev vi så här: ta med oss, ta med oss. Skitjobbiga unga liksom. Och hoppades alltid att draken skulle fångas av vinden och man skulle liksom flyga iväg.
Åh, oh, gud.
Men ja, Sharon, good for you.
Konsten att vara.
Vad är ditt moment of the week, Gustav?
Ja, alltså mitt... Moment of the week är ju att jag och min vän Beata gav oss ut för att vinterbada. Vi gjorde en ganska stor grej av det här. Alltså du vet att så fort någon typ skrev på Messenger så var jag så här: jag ska ut och vinterbada. Typ, och de bara, jag har inte frågat.
Man gillar ju att skryta om det. Ja. Man vill ju gärna låta alla veta.
Otroligt trendigt. Ja. Vintern 2020-2021 liksom. Så jag och Beata packade våra grejer, tog bilen, åkte ut till en sjö utanför Stockholm. Och drog oss ur.
Nej.
Jo, vi kom fram och så var båda så här: nej, nej, nej men du, vi har ju ändå åkt hit. Det är väl bra nog. Det här räcker. Ja, det här blir så bra så. Ja, vi tar en promenad istället.
Ja, men paus. Kom ni utanför bilen och kände det här? Ja. Eller hur långt kom ni?
Vi kom utanför bilen och så var det så här: det är okej om du inte vill. Alltså, så här, ja, men vi går ändå dit och kollar liksom. Och så båda låtsades väl på varsitt håll liksom. Och sen kom vi fram till vattnet och jag var så här: det här kommer inte hända, Beata. Det här är så kul, men nej, jag kommer absolut inte. Hon bara, jo men jag ska ändå känna på vattnet.
Ja, nej, helt fel strategi.
Ja, det var dumt. Faktiskt, hon kände på vattnet och så sa hon: det kommer aldrig hända hela mitt liv.
Nej. Och så tog ni en promenad istället.
Och så tog vi en promenad istället.
Oh.
Ja, så att vi fegade ur ett vinterbad helt enkelt.
Hur känns det nu när du har berättat för alla att du ska göra det?
Jag skäms.
Kommer du berätta för dem att det inte blev av? Eller kommer du bara sopa under mattan och fortsätta med ditt liv?
Jag tänker att om inte de nämner så kommer inte jag nämna det.
Nej, men jättebra taktik.
Mm. Det brukar vara min taktik det mesta.
Det är annars ganska bra att berätta för andra. För då är det ju svårare att dra sig ur.
Det var precis det jag också tänkte. Ja. Men sen stod jag ju där och bara nej, absolut inte.
Nej.
Mm. Nej, det var alldeles för kallt.
Jag fattar. Ja, vad jobbigt. Men det, ni kommer igen.
Ja, det kommer vi göra. Mm. Någon gång.
Mitt moment of the week är att jag har vinterbadat.
Själv, vad fan. Det var, precis nu i slutet av min historia så tänkte jag då säga, man måste ju vara dum i huvudet om man badar i det här vädret.
Jag förstår.
Mm. Så att, vad bra att jag sa det nu istället då.
Exakt. Jag känner antydan.
Mm. Det var subtilt av mig, ja. Men vad skönt att brisen
det
nådde
fram.
Fram.
Absolut.
Okay. Ja, så du har vinterbadat på riktigt?
Ja, men jag har det. Och jag kände mig så jävla bara street smart när jag gjorde det. För att jag tog på mig baddräkten, mjukisbyxor, morgonrock. Alltså frottémorgonrock.
Bästa tipset.
Och sen jacka över morgonrocken. Traskade ner till vattnet. Av med allt. Och det, man får inte tveka. Det är ju bara raka vägen fram, fullt fokus. Och så bara av med allt och sen är det i. Ingen tvekan, ingen jävla känna på vattnet. Har man stoppat i en fot och tänker fy fan i jävla helvete, då är det i med nästa fot. Och sen går man ner. När jag hade vatten upp till naven, då skrek min kropp. Inte mer. Du ska väl inte gå mer. Och då är det bara att, ja, jag vet inte. Då är det väl bara att säga emot. Och så fortsätter man hela vägen ner. Och
men du här hoppade inte ens i?
Nej, nej, nej.
Du gick i?
Ja, ja, jag gick i. För jag vill inte blöta håret, för att då blir man så jävla kall efteråt. Och då känner man, då måste man nästan ha tillgång till typ bastu eller nära, väldigt nära till att komma in. Och det hade inte jag. Utan då det blev inte blöta håret. Men jag kände ju också det, att jag kanske hade lite högmod när jag gick ner. Att jag,
högmod går ju ofta före fall.
Mm, precis. Och att jag kände att men det här har jag gjort många gånger. Jag har vinterbadat ganska många gånger. Och isbadat till och med i våras när vi spelade in Du klarar mig om du tror. Och jag kände bara, men det här har jag på det torra. Billigt talat. Och så kom jag liksom ner i vattnet och jag känner hur hjärtat börjar slå och hur andningen börjar bli lite hyperventilering. Och att kroppen bara, nej, 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 nej. Att nu vill jag upp nu. Och att jag blir lite så här, jag känner inte riktigt igen det här. Och att det blir nästan lite läskigt. Och att jag verkligen behöver koncentrera mig på andas. Men sen så, ja, gjorde jag det och då gick det bra. Men att det var nästan lite panik ett tag.
Men hur kändes det efteråt? För att i mitt huvud då, när vi hade dragit oss ur badet, så tänkte jag alltså jag hade ju tusen anledningar till varför det var ett bra beslut liksom, att inte göra det. Hur kändes det på riktigt och inte bara i teorin?
Ja, nej, men på riktigt så fick jag ju panik. Och att det är ju jobbigt som fan när man är i det. Och jag tycker ju, här sitter ju jag mig på min lilla höga häst och tycker att så här, ska du bara i så här snabbt doppa dig och springa upp igen och skrika lite, ja, då har du ju inte vinterbadat. Du måste ju vara i någon minut. Du ska ju, man kan ju hålla sig fast i stegen liksom, men du ska ju vara täckt av vatten under, ja, så länge du kan liksom. Så jag var väl i en minut, en dryg minut, en och en halv, två, ja, jag vet inte. Och då när man väl kommer upp igen, då mår man ju så jävla bra.
Ja, för när man får på sig allting. När kom känslan av högmod tillbaka? För jag hör ju att den är här
den
i rummet.
Den är tillbaks.
Den är tillbaka.
Det var väl promenaden därifrån.
Jag är världens bästa människa.
Exakt. När man har fått på sig morgonrocken, man har slitit av sin blöta baddräkt, på med mjukisbrallorna, alltså på med alla kläder.
Spotta på pöben.
Ja, exakt.
Och hem.
Och så traskar man iväg därifrån. Och det börjar sticka i kroppen och den här värmen, den här intensiva värmen bara sprider sig. Och lugnet kommer. Då mår man bra. Så, och det kanske är därför jag mår så jävla bra idag.
Det kanske är, och jag höll på att säga, det kanske är därför jag mår bra också. Men jag tror ju att det kanske är bra för att jag då lät bli det här.
Ja, och jag har ju fått så otroligt mycket likes på Instagram för det också.
Gud,
det kan
skönt
vara därför jag mår bra.
Jag grattis.
Bad ju inte ens.
Gud, vad kul.
Jag bad ju inte ens Melanie att ta bilder, utan hon gjorde ju det.
Hon
av
vet
sig själv. Och jag tänkte att så här, om hon skulle fråga så här, ska jag filma när du gör det? Då hade jag bara, nej. Nej, det behöver du inte göra.
Alltså, och jag hade 100%. Alltså, jag hade ju så mycket planer på att jag skulle filma den här skiten.
Ja, men det var ju därför jag tänkte så här, bara, nej, jag är coolare än så. För det var så mycket folk som gick förbi. Så tänkte jag, nej, men jag vill inte att det ska se ut som att nu filmar vi content.
Nu gör vi content.
Ja, för att alla vinterbadar. Det har blivit så jävla trendigt. Ja. Jag var ganska ensam när jag gjorde det förra vintern.
Ja.
Men
du var i alla fall först, även om du inte var ensam.
Ja, vad är det?
Ja, men du var tidig. Early
adopter. Ja, på året, ja.
Mm.
Ja,
ja, nej, det var inte
eller
det
jag menar. Nej,
jag menar att du gjorde det för några år sedan.
Du menar så? Nu
men du var tidig på året
jag
också.
Jag var tidig, vad duktig du var. Tidigt ute på året,
ja. Medalj.
Ja, tack.
Konsten att vara.
Ja, innan vi hänger upp hörlurarna för den här gången så ska vi tacka våra patreoner.
Jajamän, tack alla som supportar oss på Patreon. Ni är strålande, snälla, underbara människor. Vi ska även shout-outa våra kavgudar. Ni är Isabel, Joakim Gustafsson, Lollo Fett, Knujo, Stefanie Cetina, Fanny Sallinen, Sara Perjons, Hampus Alexander, Elinor Johansson, Humlan och Linnea Sivert som har gett bort sin Patreon-subscription till sin syster Sofie. Så tack så mycket, Sofie!
Ja, tack så jättemycket. Det är faktiskt ni som får det här skeppet att flyta.
Passande liknelse för det här avsnittet.
Tack så jättemycket. Vi ska också passa på att tacka Helio där vi sitter och poddar här i Hornstull.
Jajamän, tack så mycket.
Tack till er som har lyssnat, era gullehönsfjölingar.
Vi ses i Facebookgruppen Konsten att vara, där har vi kul.
Där har vi jätteroligt. Det händer så mycket där.
Hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss, hej.
Thank you.